Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 99. Wayne Gretzky sa Addis just, jag vet inte varför. Vi ska ju verkligen inte prata ishockey i den här podden. Så vi hoppar över Wayne Gretzky. Dagens övningar kommer att utgå ifrån slutspelet och play-in och vad som kan hända och hur man belönas för att komma etta, eller riskerar att belönas hur man kommer etta i East. Vi kommer förmodligen också prata om LeBron och scoring title och kanske att vi börjar diskutera awards och vem som blir MVP och om Ben Simmons. Hur var det egentligen det där när han satt på bänken i Brooklyn? Varför gjorde han det? Jo, av den enkla anledningen att han kan inte gärna säga till Kevin Durant att det är otäckt att sitta på bänken och bli utbuad när han snart riskerar att möta Philadelphia i playoffs. Så Ben Simmons kanske vi hinner förbi en hastig sväng också. Sen så har Nick Bomber om SPL och kanske lite grann om sin medverkan i radio om Brittney Griner. Och så blir det förstås hot takes. Addis, hur är det med dig?
Det är bra tack, det är bra tack. Jag kan upplysa er om att jag har inte sett White Men Can't Jump i helgen för att jag insåg att den är på Disney Plus och det har inte jag. Men jag ska lösa det till nästa vecka. Så en recension kommer då, åtminstone.
Precis, en uppdaterad recension. Vi vet ju redan att den är bra. Men jag måste erkänna, det är nog... Jag vet inte när jag såg den sist, men jag har ju sett den 2 gånger. Mm. Så jag vet inte om det var 10 år sedan eller 15 år sedan jag såg den andra gången.
Ja, men exakt, det är det jag menar. Så att det är därför jag behöver ju kika på den igen. Så att man inte snackar i nattmössan, liksom.
Jag är 100 på att den håller. Jag minns så mycket av den så jag kan inte tänka mig att jag skulle tycka att den var dålig idag.
Nej, nej.
Nick, hur är det med dig?
Det är jättebra. Vi spelar in podd. Måndagar är inte jobbiga i min värld för att jag har något att se fram emot.
Och du skrek alldeles nyss över att Bryce Duvier i Luleå vräkte i en dunk mot Köping.
Jajamän. Precis. Titta på Köping mot Luleå samtidigt och White Man Can't Jump är en bra film, men det är ingen above the rim liksom, och det är ingen he got game. Jag vet inte fan, alltså jag skulle typ ranka blue chips för White Man Can't Jump. White Man Can't Jump är en rulle som är liksom, den är liksom rolig, men jag tycker inte den är åldrats så jävla bra om jag ska vara ärlig. Men
alltså jag köper att du säger above the rim och he got game, men blue chips då tycker jag att nu är det dags att du säger okay, över, okay, liksom ja. Dosen medicin.
Ja, jag överdrev,
Alltså, blue chips, är inte det käkrullen?
Ja, den är faktiskt ganska dålig.
Tack.
Ja, men vi ska göra ett ordentligt segment av det, men jag måste bara säga, KD har väl den absolut... Han har väl gjort någon sån här Thunder-film, har ni sett den där?
Nej, men jag hörde den i kass.
Alltså, det är brutalt. Det är så här, ja, men vi får komma till det, något segment på riktigt. Vi gör det.
Mm. Ska vi börja med NBA? Vi har ju faktiskt en ganska intressant situation. Play-in, får man ju säga, har fungerat exakt som man tänkte sig när man skapade play-in. Färre lag tankar och vi minns ju alla tre. Just det, jag glömt en sak innan vi går vidare i programmet. Det är ju naturligtvis så här också, vi måste ju meddela det, att vi saknar Stefan Jovanovic, inte helt oväntat. Men vi saknar också Henrik Johansson idag, som ju då, som den Spurs-fanatiker han är likt Kawhi Leonard, det är lite behov av load management. Det är lite för många matcher i Henrik Johanssons liv just nu, så han sätter sig på bänkens bänk en liten stund. Och vi har gott hopp om att vi förr eller senare får tillbaka honom med oss. Och att han coachar oss genom avsnitt på avsnitt på avsnitt. Precis som vanligt igen. Men han kommer inte att göra det idag. Tillbaka till play-in. Så är det ju så att det är ganska många lag som är involverade i play-in. Och har en chans att ta det här. Och vi minns ju alla att så länge som de liksom... var på väg att hamna i play-in, så att säga, när de låg 5-6, så tyckte till exempel varken Mark Cuban eller LeBron James att play-in var en bra idé. Just nu tycker nog LeBron James att play-in inte en så dum idé i alla fall. Och Mark Cuban vet jag inte riktigt vad han tycker, för Dallas är ju plötsligt ganska bra och ser väl ut att komma 5 eller 6 eller någonting i West. Men det är ju... Det kanske mest intressanta just nu är ju att Brooklyn Nets är 8. Brooklyn Nets som krossade Philadelphia 76ers, som ju var väl en av de mest motsedda matcherna i årets grundserie i NBA när Philadelphia då och Brooklyn möttes efter att ha gjort traden James Harden mot Ben Simmons. Vad säger vi om Brooklyn Nets i play-in?
Alltså det är ju inte så kul att vara lagen som har krigat en hel grundserie bara för att få stöta på Nets då.
Genom play-in. I första rundan.
Ja, i första rundan. Det blir ju jäkligt tufft. Nu vet jag att de hade ju... Vi alla vet ju varför de strugglade tidigare med att KD var skadad. Irving spelar knappt och Harden var out och ja, allt det där.
Precis, och Harden hade checkat ut.
Ja, Harden hade checkat ut. Så att... Ja, det blir ju... Kan det bli... Om de nu... Nu tror jag faktiskt... Visst är det så att de kommer ju kanske klättra någon plats till, eller hur? Det är väl inte
alltså,
helt omöjligt.
De är, i dagsläget är de då 3,5 match bakom Cleveland som ligger sexa. Och så har de Raptors som ligger sjua. När vi spelar in det här då på måndagskvällen så är Raptors en match bakom Cleveland och 2,5 före Brooklyn. Så det är ju helt klart så att både Toronto och Brooklyn har möjlighet att fånga Cavs och ta sjätteplatsen. Särskilt som då som Nick har konstaterat att Cavs saknar ett antal spelare just nu. Och ligger lite smått risigt till. Det är väl inte otänkbart att de... snubblar lite grann på mållinjen och hamnar i play-in istället för att komma sexa.
Men leker vi med tanken att de då skulle komma åtta då, eller ta via play-in då, ta sig till slutspelet. Alltså fatta, det måste vara den absolut tuffaste åtta sidan någonsin att få. Jag kan inte komma på en värre att få som åttonde sid, eller hur?
Nej, alltså det finns ju säkert någon liten konkurrens, och vi vet ju att en och annan first seed genom åren har förlorat mot en åttonde seed. Alltså jag kommer på två på rak arm. Golden State, We Believe,
och Seattle.
En eighth seed.
Och Memphis när de slog ut Spurs.
Precis, som Memphis när de slog ut Spurs, vad nu det var, typ 2010 eller något sånt där.
Ja, och sen Denver mot Seattle, typ 94 eller någonting, när Mutombo håller i bollen och gråter typ efter matchen. Men ja, exakt. Så att, det händer ju inte ofta, men jag menar, att se Nets slå Miami är ju inte... Jag undrar vart de ens skulle stå oddsmässigt. Det hade nog varit ganska jämnt på förhand.
Nets skulle vara favoriter, tror jag.
Ja, Nets skulle det är ju sjukt. Åttonde sidan skulle vara favoriter, men det är nog så till och med.
Och framförallt om då borgmästaren i New York gör någonting åt det här. Kyrie kan ju fortfarande inte spela hemmamatcher eller ens matcher i New York. Han kunde inte spela mot Knicks häromdagen heller. Men Nets har ju som sagt faktiskt haft ett par tre statement games här på sistone. Alltså det var ju inte oviktigt att de slog Charlotte Hornets heller om de nu vill avancera och försäkra sig om det. Charlotte är också involverat i play-in historiken, och det är i alla fall bättre att komma 7-8. Då får du ju två chanser att gå till slutspel än om du kommer 9-10, då du måste vinna två gånger i rad. Och
absolut.
Då hängde ju Kyrie 50 poäng var på 19 skott, och då var inte Durant med. Eller jo, Durant var med, men han liksom backade av lite grann och ledde. Sen så slog de Philly, och sen så har de då slagit Knicks när Durant hade 51. Var det så? Så, ja,
precis, när han hängde den där
Nets
över.
Är ju, jag måste bara säga det, så slipper Nick. Men alltså Kevin Durant är en sjuk man.
Det är han.
Alltså han är borta, vad är det nu, liksom 6 veckor. Och sen så kan han pausa en liten aning när de möter Charlotte och Kyrie bara tar över. Men i övrigt så har han ju, sen han kom tillbaka från skadan, så ser han ut som MVP Durant igen.
Nej, 100%. 100%. Men det känns som att han alltid gör det när han kommer tillbaka från skador. Han är, hans game är ju minst liksom... Alltså det spelar liksom ingen roll med liksom lite små skador här, små skador där. Ingen kan stoppa hans skott. Han är för lång, som alla säger. Alltså med det skottet, med den releasen, det går inte att blocka honom.
Topp 5 spelare någonsin, baby.
Och med de hans handles, alltså...
Ja, precis. Alltså för sin
och rörelseschema. Alltså det är ju som sagt, jag tyckte att Kevin Durant varit helt fantastisk i många år. Men ju mer man får se av honom, desto mer inser man hur fullkomligt unik han är. Alltså nu pratar man ju om, liksom jag såg häromdagen, du får slänga fram dödskallen nu, Adi, så att Zach Lowe skrev ju i fredags i hans den här 10 things att Carl Anthony Towns kan vara den bästa shooting, scoring, big man någonsin. Och då tänker man liksom att ja... Men Kevin Durant då? Och då, ingen vill ju räkna Kevin Durant för att han aldrig egentligen har spelat som en big man. Men, han är ju så lång som om han var en big man. Men han spelar ju som om han var en guard.
Ja.
Eller en vinge i alla fall.
Nej, 100%. Nej, så att man vill inte stöta på Brooklyn. Och apropå det där du nämnde om Kyrie, det där med borgmästaren, om man kommer lösa det. Alltså, det kommer ju hända. Det känns ju oundvikligt. Och jag såg ju sist, såg ni att Kyrie gjorde en poäng genom att köpa courtside tickets till matchen. Såg ni det? För han får ju vara i arenan. Eller? Ja, precis.
Ja, just det.
Han får ju vara i arenan i New York. Och
precis, men han får inte jobba. På.
Han får inte jobba i arenan. Det är helt... Alltså,
han satt inte bredvid Spike Lee, va?
Nej, jag vet inte. Jag läste bara att han hade köpt courtside ticket, så han satt där och tittade på matchen, men han får inte utföra arbete. Så att det där är ju så dumt, och så att det kommer ju ske att han får göra det innan playoffs. Det är en månad kvar, det löser han. Så jag räknar kallt med. Och sen Ben Simmons, vem vet vad de kan få av honom? Jag har ingen aning. När ska han ens spela? Tänker han spela?
Jo, men det, så har jag fattat att han nog tänker att han de har ju skylt, han har väl förmodligen det, han har väl något ryggproblem, men jag tror att de, som jag fattar det, så tycker jag med sett att liksom de räknar med att han ska spela, och att det är, jag har inte sett någon sån här exakt, men liksom på... Alla som spelar fantasy är ju dagligen inne på rotoworld.com, som numera heter nbcsportsedge.com, och där kan man ju se då att han är week to week, senaste rapporten 6 mars. Så det är väl alltså, jag gissar att man ändå, alltså att han kan vara aktuell för spel, så för Nets har ju haft en sån fruktansvärt konstig säsong på alla sätt och vis, med ingen Kyrie ett tag, sen varannan dags Kyrie, Harden checkar ut, Durant skadad, och så nu får de då både Seth Curry, Andre Drummond och Ben Simmons. Det kan ju vara bra att han kanske har fått i alla fall 5-6-7 matcher. Vi såg ju på Jonas Jerebko i VM-kvalet att det är bra om man inte har spelat på ett år, så kanske man behöver liksom putsa lite på rosten i alla fall.
Exakt, det är det. Så att det är väl bra om han lyckas komma tillbaka i alla fall någon vecka innan playoffs. Annars, han kan ju inte kliva rakt in i playoffs. Framförallt efter vad som hände sist han spelade en playoff-match. Det kommer ju vara stökigt. Så ja, men vi får väl se.
Precis. I West är ju också lite, pågår ju en del i, där ser det väl ut, där är det ju egentligen också väldigt tight om play-in. Minnesota Timberwolves har ju gått bra på sistone, de är 8-2 på sina 10 senaste och är faktiskt bara 1,5 match bakom Denver Nuggets. Så de kan ju teoretiskt också undvika play-in. Vad säger du om det, Nick?
Det jag har sagt hela sommaren, det jag har sagt under hela försäsongen, det jag har sagt under hela hösten, det jag har sagt under hela grundserien. Ni vill inte lyssna, ni garvade, ni skrattade, och nu med facit i hand vet vi att min call om att Cleveland och Minnesota skulle överraska är typ den sjukaste kallningen någonsin som har blivit rätt. Och jag är så jävla stolt över mig själv. Jag har redan pratat om det här.
Det känns som att det är en sån här, att det är en Stefan Jovanovic-grej. En trollning som blev en helt okej take.
Nej, det var inte en trollning. Ni vet att jag är seriös. Jag vet vad jag snackar om allihopa. Alla ni som lyssnar på bänkvärmarna. Ni vet att er boy Nick vet vad han snackar om. Lyssna inte på folk som säger att du inte kan NBA. För de har uppenbarligen fel. Det jag sa i somras, det var ingen som tog mig på allvar. Och titta på det nu. Titta på Cleveland utan skador hade varit typ 4 east. Och Minnesota är på väg att i spetsen med Karl Anthony Towns göra något speciellt. Vilket är åka ut i första rundan. Men vem bryr sig? Ingen trodde att de skulle liksom vinna mer än 28 matcher. Så ja, nej, jag är inte förvånad. Jag tror på dem. De har ju
talang. Men tror du att de kan ta sig förbi Nuggets också? Så det är väl kanske egentligen mest det jag frågade. Nuggets går ju, det är ju det som faktiskt är lite sjukt. Att Dallas är alltså 8-2 på sina 10 senaste, ligger femma. Sen kommer Nuggets som ligger sexa. De är 7-3. Timberwolves är 7-8-2 och klipper sig 8 med 7-3. Så man får ju säga att det är full kubbning om att gå till slutspel och hålla undan. Sen är det ju så att de här, i alla fall Timberwolves och Clippers betraktar jag som klara. De alltså Portland har checkat ut och är ju, vad blir det nu? De är ju liksom 11,5 match bakom Timberwolves med 16 matcher kvar att spela. Det går ju inte liksom, och särskilt inte som de... De har gett upp. Den enda som inte har gett upp i Portland är Josh Hart. Liksom det, alla andra har gett upp den här säsongen. De tankar.
Mm.
Så det här är ju de lag vi kan ju utgå ifrån faktiskt. Det är väl möjligt att Spurs skulle kunna få ett ryck och ta sig förbi Pelicans och möjligen Lakers. Men det är ju inga som kommer att röra Clippers och Timberwolves. De går till play-in.
Mm. Ja, men så är det.
Straight facts, homie.
Definitivt, men det blir ju lite intressant att se huruvida då Lakers, hur de kommer att klara det här då. För att nu verkar det ju ändå som att de bommar playoffs. Alltså det blir play-in eller inte ens play-in. De kommer ju inte catcha.
Alltså de är 10,5 match bakom Nuggets. Nio matcher bakom Timberwolves och de är 5,5 match bakom Clippers. Så det är ju inte bara det att de ska ta 10 matcher, utan de ska också förbi ett par lag till. Ja. Och Clippers har spelat 67 matcher, 15 matcher kvar. Det är klart att det blir play-in för Lakers.
Ja, det blir play-in och... Frågan är om inte till och med New Orleans kniper nionde platsen och skickar, för nu, de jagar ju, och vi har ju sett Zion, han börjar ju skymta nu, har ni sett det från deras träningsplaner, man ser Zion, han känner väl så här, wow, det är klart jag ska spela play-in. Det kommer han ju göra, det är det som är det sjuka. Han kommer ju dyka upp någon match innan play-in startar och bara gasa och... Alltså de slår ju Lakers. Gör de inte det?
Men alltså Addis, du som är sneakerologist, visst var det så att de precis har släppt Zion Doyer?
Det kan stämma, jag har faktiskt inte stenkoll på det. Det är i så fall, är det ju med
han. Jag såg med någon tweet från Nike där ja, den blev inte så väl mottagen i kommentarerna, om man säger så. Jag fattar ändå som att man har släppt. Och det är väl också då att, jag menar, han har varit i Portland. Det är väl inte så långt ifrån Nike-högkvarteret.
Nej, exakt. Nej.
Så Nike, han har väl förmodligen haft, alltså han har ju förmodligen kunnat utnyttja, tänker jag mig, om man inte vill ha Pelicans folk, så har han väl kunnat utnyttja folk som jobbar med Nike, åt Nike och anställda Nike för att sköta sin träning och deras lokaler, deras faciliteter för att träna. Och om han då börjar visa upp sig igen, så känns det ju lite lämpligt att göra det i samband med att man släpper en doja. Jag tänker mig att man skulle väl kanske inte välja att släppa en sko om han inte i alla fall liksom kan visa upp sig.
Nej, verkligen inte. Alltså då, jag ser skon nu, det stämmer. Och fan, den var skitful, by the way. alltså, jag har sett bättre skor. Det är fan... Riktigt stökiga. Men i alla fall, det är klart att då är ju tanken att han ska spela. För att han ska ju ha dem på sig. Alltså, de hade
ju aldrig debuterat. Det är ju ändå sales liksom.
Ja, nej, 100%. Alltså, de är ju inte dumma. Aldrig. Så att jag räknar kallt med att han kliver in på planen snart. I alla fall, innan play-in. Och jag tror att de kan slå Lakers. Tror du inte det? Med Zion. Det kan de göra.
Säkert. Ja. Lätt.
Alltså det verkar väl inte otroligt.
Mm.
Men för det, jag såg också en tweet. Jag tycker det är helt omöjligt. Alltså Zion ser inte ut. Han har ju ingen kroppsform egentligen som någon annan. Han och James Harden har ju någon form av likhet i och för sig. Men det var någon som tweetade något sånt här, Nike has brought Zion back to shape. Alltså det vill säga att han är tillbaka på något sån här lämplig matchvikt. Jag tycker det är rätt svårt att säga när Zion har huggkubbar till ben och han dessutom har en hoodie på sig, så blir det lite svårt att säga hur bra shape han är i. Men han såg ju i alla fall, på de bilder man såg, så såg han ju ändå, han såg inte ut att väga 320 pounds i alla fall, utan han och det har man ju fått rapporter om att det gör han inte längre, utan han är tillbaka på någon sån här, vad som väl är någon normalvikt för honom, typ 125-130 kilo eller någonting. Det är förmodligen för mycket det också, men det är inte de här 150-147 som det har pratats om tidigare när han inte har varit alls i shape. Och då, som sagt, får de tillbaka honom och han kan spela 5-6 matcher och hitta någonting. Herregud, de har ju varit rätt okej sen de tradade till sig CJ McCollum. 5-5 på de senaste 10.
Mm. Nej, 100%. Nick, vad var
och de har ju enligt coach Johansson någonting på gång.
Ja, ah, just det. Pelicans har något på gång. Men Nick, du ville snacka LeBron igen.
Ja, jag ville snacka LeBron James igen. Och det är inte liksom mitt val. Okej, okay? Jag vaknade inte idag och tänkte att jag vill snacka LeBron James. För vi har redan snackat om honom. Och jag har gjort en vlogg om honom till och med. För han har varit så jävla bra. Men jag såg en Twitter-konversation mellan Henrik Sjöldström och Olof Arvidsson. Där de typ påpekar att LeBron James typ inte springer tillbaka i försvar vid några tillfällen, haha. Och sen skickar Henrik Sjöldström ett videoklipp på LeBron när han inte springer tillbaka i försvar och så vidare.
Den skickade jag i vår grupp. Den skickade jag till Olof Arvidsson, vill jag ha till protokollet.
Japp, du skickade i chatten där. Och då är min fråga. Henrik Sjöldström och Olof Arvidsson. Har ni någonsin gjort något högintensivt i 51 000 minuter i era liv? Har ni någonsin gjort det? För jag kan säga till er
fråga Olof Arvidsson. Han var EM-guld i veteran-VM i styrkelyft häromdagen.
Ja, han har inte så gjort kanske. Det där i 51... Nej, hur som helst. Jag säger så här. Om ni två hade spelat högintensiv idrott i 51 000 minuter så kan jag lova er att det hade funnits sekvenser där ni inte springer tillbaka i försvar. Det är ju bara mänskligt. Förstår ni? Alltså, den där nitpickingen av LeBron är ju helt sinnessjuk. Sjöldström, om du ska ta en buss och det är typ 200 meter och det är typ 30 sekunder kvar, okej, 40 säger vi, sprintar du då till bussen?
Vi säger så här, får jag 40-45 miljoner dollar om
året? Nej, svara på min fråga. Sprintar du till bussen?
Är den absolut världsbästa på att springa bussen? Sprintar du till bussen eller bussar någonsin?
Sprintar du till bussen eller tänker du, skitsamma, jag tar nästa. Vad gör du?
Det beror väl helt på hur bråttom jag har.
Ja, för jag kan säga till dig att jag bettar mina pengar på att du tänker på, vet du vad, jag tar nästa, för det är många bussar i, det är jävligt bra förbindelser i Stockholm, okej? Okay? LeBron har gjort det i 50 000 minuter, alltså förstår ni hur lång tid? Och att folk ska klanga på honom nu när han är i sin 19:e säsong för att han inte springer tillbaka några gånger i försvar är helt sjukt. Jag säger inte att man ska hylla honom för att han inte springer tillbaka, så klart att han ska försöka göra det, men goddammit! Alltså, krav som ställs på honom är ju helt orimliga. Och du och Olof Arvidsson alltså, ni visade bara en gång. Alltså, det där trashet som han utsätts för är ju fan i mig helt jävla. Alltså, han är ju människa. Han är ju människa precis som alla andra. Och han är gammal. Han är en gammal människa som har spelat, lyssna på det här, 51 000 minuter. Alltså, jag tror inte folk förstår hur mycket det är.
Är det inte till och med mer? Är det inte 51 000 minuter bara regular season?
Precis, och sen där inkluderar inte en slutspel.
Och sen så då var det 12, 13, 14 000 minuter till i slutspel.
Exakt, över 60 000 minuter av ett fucking spel som är intensivt. Där du tvingas spela både anfall och försvar. Där du har kontringar, tempoväxlingar. Snälla, låt LeBron vara. Skölden, här är mitt förslag. Du behöver inte hylla honom, vi förstår. Eller jag vet att du egentligen gillar LeBron, men du känner dig hotad för han är så nära Jordan. Men du behöver inte såga honom. Bara backa och njut av att mannen gjorde 50 poäng två gånger. Alltså inte ens det är heligt i Olof Arvidssons värld. Han gjorde 50 poäng två gånger på en vecka. Och ni trashar honom för att han inte springer tillbaka i försvar regular season game mot Phoenix Suns.
Ja, det är sjukt.
Alltså jag kan säga så här, problemet är väl inte det att han inte springer tillbaka. Han kan ju ha spelat 50 000 matcher, jag köper det. Men när han då, i de här sekvenserna jag la upp, så är det ju faktiskt så att det står 6-6. De har inte spelat ens 3 minuter. Det är 4 possessions kan man säga. Han syns inte i bild på 2 av dem.
Och det jag säger till
så
det
är att han orkar inte heller, det ena gången orkar han inte springa tillbaka i försvar. Och andra gången orkar han inte springa upp i anfall. Så det är inte bara så att han inte orkar springa tillbaka i försvar, Nick. Men skitsamma. Jag är rätt trött på att ta LeBron-debatten faktiskt. Vi kan prata om en annan sak med LeBron.
Det blir så när man är 60 bast. Det blir så när man är 60 bast och precis har gjort 2 matcher 50 plus poäng. Då blir man trött. Då blir man jävligt trött. Men ja, vi går till nästa ämne.
Men det, där, jag tycker faktiskt att det här är en intressant. Johansson la ju upp i gruppchatten, så la ni upp det här, eller nej. Jo, det var kanske jag som gjorde det, jag kommer inte ihåg. Men vi pratade lite som hastigast om det. Det är alltså tre man som ligger i princip exakt lika om scoring title. Giannis, Embiid och LeBron. Blir det en 71-poängsmatch eller David Robinson i sista omgången av någon av de här?
Alltså, ja, jag vet inte. Alltså, det känns ju som att alla tre har varvat upp när det kommer till poänggörandet just nu. Jag ser, de är ju över 30 varje match de spelar i princip. Så nog är de medvetna. Men jag har ändå lite svårt att se att det blir den här... För det som var med David Robinsons var väl också att... om jag minns rätt så blev ju han passerad först av någon och sen gjorde, alltså det var liksom fram och
det var
tillbaka.
Någon som gjorde typ 56 eller sånt där, så gjorde han, men jag också något vagt minne, och de hade väl ingenting egentligen att spela för, så de liksom satte väl upp honom. Exakt. Som jag minns det, de gick väl för att han skulle få.
Ja, och detsamma var ju, Shaq gjorde ju samma sak egentligen, han gjorde ju 60 någonting, var det inte så? Och,
Men vidrigast var med G. Gervin och typ David Thompson på 70-talet, där båda gjorde 60 plus i sista omgången.
Var det så? Ja.
Eller ja, något sånt, ja.
Ja, men det är ju så nu att Embiid har 29,8, LeBron har 29,7 och Giannis har 29,7. Och jag vet inte hur man liksom, om de hamnar på till och med exakt samma decimal liksom efter 29,7 och 29,8 eller vad det nu kan bli. Är det total points då, eller får de dela på det? De har ju alla missat matcher. Men de har inte missat fler matcher än att de så att säga är eligible för the scoring title. Det är ju en bit ner ändå till Trae Young och DeMar DeRozan. De ligger på 28,1. Luka ligger på 28. Så det är så att säga topp 6. Så det blir väl...
Men,
det känns ju som det är tre man race.
Ja, men grejen är, det är fyra man race egentligen, för att Durant är ju bara inte kvalificerad just nu, tror jag. Tror jag. Och ju, om han spelar några fler matcher så tror jag att han blir kvalificerad. Och då hoppar han ju rakt in i det där racet. Han snittar ju 29-någonting också, 29,7 eller vad det är.
Vet du hur många matcher som krävs? För alltså, att han har spelat 41 nu, så han kommer ju inte upp i 60.
Nej, jag tror att det är mer än 50%. Jag skulle vilja säga uppemot 70-75%, men jag är inte säker.
Okej, för han ligger mycket riktigt på 29,6. Och eftersom han har spelat lite färre matcher, så... Ja.
Ja, nej, men så att i teorin så kan ju han hoppa rakt in i det där racet. Det är ju ett sjukt scoring race. Det är ju väldigt sällan det är så här. Det känns som att, ja, men dagens NBA, om det någon gång ska ske så är det ju nu, när det känns som att vem som helst kan göra 30. Vem som helst i NBA alltså, inte vem som helst från gatan. Liksom. Men för att det är så jävla...
Okay, jag googlade enklare. Nu. Det är så här. A player must play in 70% of their team games. Which equates to 58. Så jag tror att Durant måste alltså spela då... Han måste ju spela 58 matcher. Och det är väl... tveksamt om han hinner det typ, med det.
Det är väl exakt vad de har kvar. Typ.
Det är väl exakt, tror jag, vad de har kvar. Ja. Så han får i så fall inte missa någon match. Och då, som sagt, så då är ju liksom... Det står någonting konstigt här också om att Tom... Ja, the only way in which Durant can capture the scoring title is if his total points divided by 58 exceeds everyone else at season's end. Så det är väl möjligt att han kanske kvalar tidigare än så, men att han i så fall då får points per game... Jag menar, spelar 56 så kanske det räknas, men då får han dividera det med 58 ändå och inte 56.
Ja, okej.
Okay. Och då kan man väl tänka sig att det blir lite problem.
Ja, då ryker han ändå.
Så tight som det. Men som sagt, de andra tre då. För det är ju som du sa, Adis, de skårar ju allihop just nu.
Ska vi dra vem vi tror?
Ja. Börjar du?
Ja, jag tar LeBron. Jag kör LeBron.
Nick?
LeBron James.
Jag tycker fan det är svårt alltså. För jag kan i och för sig tänka mig LeBron. Han som sagt, han skår till och med häromdagen då, när han, som jag skrev i Twitter-konversationen mot Olof Arvidsson, eller med Olof Arvidsson, så konstaterade han ju faktiskt, trots då den meme som Arvidsson la upp, så konstaterade jag att James faktiskt inte spelade i fjärde kvarten. Men Embiid kan ju, alltså han kan ju å ena sidan bli liksom bara skedmatad av James Harden. Alternativt så tar Harden lite poäng av honom. Och Giannis, hur mycket maskin han än är, alltså om de inte har så mycket att spela för de sista 2-3 matcherna, om de inte kan komma ett eller om de bara bestämmer sig för att strunta i det, I don't know, men samtidigt är Giannis en maskin, så jag säger Giannis.
Okej.
Ja, han verkar ju inte riktigt veta vad lite mindre än 100% är.
Nej, så är det.
Så, han bara kör. Har vi något mer på NBA?
Vi kan väl säga ett grattis till Greg Popovich också.
Ja, förstås. Självklart. Mm. Grattis Greg Popovich som numera har vunnit flest matcher av alla coacher i NBA genom tiderna.
Ja.
Det är ju faktiskt lite intressant. Kommer du ihåg hur hans coachkarriär startade?
Nej, det gör jag inte.
Det var ju så att jag får med att det var säsongen 95-96 så vann San Antonio Spurs 59 matcher och var ju riktigt bra. Med då framförallt David Robinson, Sean Elliott och Avery Johnson och någon till som jag glömmer bort just nu. Men sen så blev ju David Robinson skadad och de startade nästa säsong 3-15. Då sparkade general manager Greg Popovich coachen Bob Hill och tog över. Resten av säsongen gick de 17-47, fick Tim Duncan som pick nummer 1 och sen så började ju då dynastin. Men det var ju alltså så att under då Popovichs första säsong så var ju liksom folk, ska han verkligen vara vår coach? De går ju 17-47. Vad var poängen med att sparka Bob Hill? Han hade ju i alla fall gjort det här. Han var ju en bra coach. Han gick ju 59-23 liksom. Han var ju häcklad på, alltså i San Antonio Spurs hemmamatcher. Så liksom det var chatter om att det här var nog inte en så bra idé av Popovich att sätta in sig själv.
Nej.
Och nu då typ 26 eller 27 år senare så har han ett antal titlar och flest vunna grundseriematcher av alla.
Ja, det är ju faktiskt
en legendar på alla sätt och vis.
Ja, men verkligen, det är faktiskt helt sjukt. Jag kollar nu här, han har alltså vunnit med San Antonio Spurs då 1336 matcher och förlorat 695, vilket ger en vinstprocent då på 65,8%.
Mm.
Det är bra.
Vilket ju då innebär att liksom i princip så snittar Spurs under hans period mer än 50 vinster varje år.
Ja, det är faktiskt helt otroligt. Det är helt otroligt. Så att det här är ju ett sånt här NBA-rekord som blir jävligt svårt att knipa för någon. Att, att gasa på så här länge, vinna så många matcher under så lång tid. Det är ju, alltså vad är det? Det är ju en 25-årsperiod i princip. Mm. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Så att
Spo kommer komma ikapp.
Ja, i och för sig. Han är ju den enda. Miami tågar ju på varje år också. Han startade ju mycket yngre. Nu vet jag inte hur gammal Spo var, men jag såg här precis att Popovich var 40. Hans första säsong. Spo kan ju bara varit 30 någonting, eller hur?
Exakt.
Ja.
Spo är född, det här är lite intressant, jag har aldrig sagt det här, men alltså Eric Spoelstra är född 1 november 1970 i Evanston i Illinois. Evanston är grannförorten till Wilmette där jag bodde 1970. Jag var alltså i grannförorten 1 november 1970 när Eric Spoelstra föddes. Men så han är ju 52, men hur många vinster har han då?
För han har otroligt många i alla fall. Men,
vi måste kolla och se vad han
652.
Han har 652, så han behöver alltså i princip lika många till. Han har varit head coach i 14 år. Eller det här är hans 14 år.
Det blir tufft. Det blir
så
tufft.
Han behöver lika många till. För han har ju ett par säsonger. Han har ju alltså, han har 2011. Nej, jag tittade fel. Nej, hans sämsta säsong så är de 37-45. Så ja. han har ju ändå, men han har ju å andra sidan, han har bara en 66-18, eller 66-16 har han en säsong då, en av de säsonger som han hade LeBron. Sen råkade han ju ut för året innan var det lockout säsong, sen så har vi haft bubbelsäsongen, så han tappar ju en och annan match här och där. Men ja, som sagt, han har att göra. Coachar han då 14 år till i samma takt, då kommer han att vara 68. Det finns ju en liten möjlighet. Alltså,
ja, det är möjligt.
Det finns en möjlighet.
Ja, men kör
men han får skynda sig på.
Ja, exakt.
Nåväl, som sagt, grattis och stor respekt till Greg Popovich, som ju inte bara är en fantastisk coach utan ju också är en människa som har tagit bra ställning i väldigt många frågor som har med politik och social rättvisa att göra motsvarande. Så som sagt, stort grattis Greg Popovich. Nick, du har ju någonting, du var ju på radio och berättade om Brittney Griner. Vad säger som att du tar det?
Ja, jag gästade P1 Nordegren och Epstein heter programmet.
Vad är det för program då? Jag har ingen aning.
Det är ju alltså, det är ju typ en P1 talkshow kan man säga, som blandar allvar och allvar och med viss humor. Och då är det ju dessutom så, för att få en liten idrottskoppling till det här, så är den ena av de här två, Thomas Nordegren, han var förut gift med en minister som heter Barbro Holmberg, och de fick tillsammans dottern Elin Nordegren, som under en period var gift med Tiger Woods.
Åh fan, jävla sköld, vad heter det, uppslagsverket.
Så är det.
Jävlar.
Vissa saker har man koll på, fastnar en del saker på hårddisken som tar upp utrymme för annat som kanske vore bättre att veta, men.
Men i alla fall, det var ju mycket politiksnack om typ, vad heter det, några radiokortvågor i andra världskriget och så vidare. Så jag blev förvånad liksom att de frågade mig. Det var liksom kul, det var väldigt kul att få gäst och snacka om det, även fast det var ett tråkigt ämne. Vi snackade om Brittney Griner, som är en väldigt framgångsrik basketspelare, Addis, okej? Okay? Mm-hmm. Hon är inte LeBron James kanske, men hon är väldigt framgångsrik. Och hon har ju, precis som de flesta andra women NBA-spelarna, spelat i Europa under höst/vårsäsongen. Och nu är det ju ett krig som pågår i Ukraina. De flesta amerikanerna som spelar i Ryssland valde att flyga hem. Och på flygplatsen hade hon enligt rysk media, så hade hon cannabisolja. Det finns ett videoklipp även där man ser att polishundarna närmar sig hennes bagage av någon anledning. Hur som helst, hon kommer nog mest troligt att bli en del av det politiska spelet. Hon har varit i fängelse i över en månad, men det är ingen som vet var hon är placerad. Man har inte fått mycket info alls, och sannolikheten att hon får komma hem till USA någon gång snart, med tanke på den här kalla diplomatiska relationen Ryssland och USA har nu, är väldigt liten, och det är ju fan hemskt. Så ja, jag vet inte vad jag ska säga mer. Det är en tråkig situation. Sämsta möjliga tajmingen kanske att ha cannabisolja, även fast det är lagligt i många delstater i USA, även fast det är lagligt i Uruguay liksom. Det är lagligt i många länder, men inte i Ryssland. Så ja.
Men alltså det jag tänker på, det är så konstigt, för att hela den här grejen, det som, varför det blev en så stor grej nu var väl också för att det hade flugit under radarn så länge. Som jag förstod det så hade hon varit fängslad ett tag innan det ens nådde media.
Japp, eller, tre veckor.
Det är ju helt otroligt. Alltså hon är en av WNBA:s största, eller bästa spelare, eller hur? Och hon är en tvåfaldig olympisk mästare. Alltså vi snackar inte om någon liksom Jakob 14 år, utan det är ju en världsstjärna i sin sport. Och det är jättemärkligt då att man inte har hört någonting om det. Och framförallt, vad pysslar USA med? Alltså hur, nu vet jag inte om de har liksom tryckt på något sätt, men det är ju...
De har uttalat sig och sagt att de ska göra allt i sin makt för att få MN, men okay. Alltså lycka till.
Det var ju så att hon hade tydligen varit hemma i USA, och sen så skulle hon då tillbaka till sitt klubblag i Ryssland. Och då när hon kom tillbaka till Ryssland så tog de henne på flygplatsen, och då hade hon ju tydligen cannabisolja i väskorna. Och det här var ju innan Ryssland startade kriget med Ukraina.
Okej, jag förstod det som att hon skulle flyga hem från Ryssland, men jag hade fel alltså.
Ja, men så jag som jag ser, jag är en Google-man, så jag läser just nu en artikel som publicerades i The Atlantic, som är en ytterst seriös tidskrift, 12 mars, alltså i förrgår. Och där står det då: if convicted, Griner, who was flying from New York back to Russia to continue her stint, could face up to 10 years in prison. Och det låter väl på något sätt mer logiskt, ärligt talat, att hon ville ta in cannabisolja i Ryssland snarare än att ta med sig cannabisolja tillbaka till USA. Alltså, det verkar ju vara en rätt dålig idé att ta med. Jag menar, hon har ju lättare tillgång till cannabis i USA uppenbarligen än vad hon har i Ryssland. Så jag tycker det låter logiskt dessutom. Men som sagt, hon kan ju alltså fejsa upp till 10 år i fängelse. Och man kan ju tänka sig att som situationen är i världen om allt det här, så kan man ju tänka sig att Ryssland inte har någonting emot att göra något diplomatiskt nummer av det här. I vanliga fall skulle man säkert kunna komma överens på något vettigt sätt, men nu gissar jag att hon ligger risigt till.
Mm. Ja, verkligen.
Särskilt som Ryssland inte direkt är känt för att vara något HBTQ-vänligt land, och hon är ju lesbisk och är gift med en kvinna. Jag kommer inte ihåg om hon är gift eller hon är i alla fall, eller varit sambo i alla fall. Jag minns inte om hon är gift fortfarande, men hon har ju kommit ut som lesbisk, och det vet man ju förstås också i Ryssland.
Jättetråkigt. Hoppas att en lösning hittas så snart som möjligt, och att hon får möjligheten att komma hem. Ja.
Men Ryssland har ju alltså under Putin, så har de ju då avskaffat möjligheten för samkönade giftermål, och det finns ju till och med någon sån här alltså anti-gay-propaganda, eller alltså, jag menar, så du kan ju inte ha någon Pride-festival, eller alltså, du får ju överhuvudtaget inte, jag vet inte vad man ska kalla det för på svenska, men alltså typ promota en homosexuell, du får inte promota homosexualitet helt enkelt. Om du råkar vara homosexuell så får du vara jävligt tyst med det helt enkelt. Det är inte, som jag har fattat det, så är det inte direkt straffbart liksom i Ryssland att vara homosexuell, men det är ingenting som du ska manifestera liksom. Så det, ja, som sagt, hon, det blir säkert, det är ingen rolig situation.
Nej, bänken hoppas på en lösning för Griner.
Verkligen. Nick, du får fortsätta. Du hade ju lite SPL-bomber. Eller i alla fall en.
Nej, men alltså jag hade inga bomber. Jag vill bara säga att det är många som påstår att vinnarmentalitet, liksom att, och att liksom en klubb kan ha vinnarmentalitet medan andra inte har det. Det är en myt. Och efter att ha följt ligan i så många år kan jag konstatera att det är sant. Det finns. Och så här är det. Jämtland mötte Södertälje nyligen i en match där Jämtland vid seger hade kunnat se till att Södertälje blir 4. Och då hade Södertälje och Norrköping möts redan i semifinalen. Och ja, när Jämtland ledde med 20 poäng i andra halvleken, så tänkte jag, inte en chans att de vinner. Södertälje kommer att hitta ett sätt att vända den här matchen och vinna. För det är fan det de gör exakt hela jävla tiden. Och det gör mig så sjukt irriterad. Sedan 2009 har antingen Södertälje eller Norrköping varit i SM-finalen. Sedan 2009. 4 av de här åren har de mötts i final, de två lagen. Alltså det är helt jävla otroligt vad de gör med de andra klubbarna. De är där och prenumererar på platserna i final, medan de andra klubbarna har jättesvårt att ta sig dit. Och typ har ingen rätt att vinna när de väl kommer dit. Alltså det är ju pinsamt. Det är pinsamt. Det är bara i Sverige det händer. Jag jämför med andra ligor, och det händer i andra länder, exempelvis som i Spanien, där har du Barcelona och Real Madrid. De turas som om att, ja, antingen är båda i finalen, ett av dem. Men grejen är att de har 10 gånger så stor budget som andra klubbarna. Samma sak med Grekland. Visst, Panathinaikos Olympiakos är i final väldigt ofta, men de är ju så sjukt dominanta på den ekonomiska planen. Och samma gäller liksom Serbien och Röda Sköna Partizan, whatever. Norrköping och Jämtland har, förlåt, Norrköping och Södertälje har såklart haft bra ekonomier, men inte, de ska inte vara så här dominanta. Det är helt otroligt att de år efter år efter år efter år efter år efter år vinner de här viktigaste matcherna, medan alla andra klubbar viker ner sig. Det är helt sanslöst. Och det som kommer ända nu är att Södertälje kommer bli 2 eller 3 i tabellen. De och Norrköping kommer att ta sig fram till finalen. Och det är bara hatten av. Det är ingen diss mot Norrköping och Södertälje. It is what it is. De kommer till final varje år av en anledning. Det är ju mest, jag dissar de andra klubbarna. Det är för dåligt. Det måste ställas. Jag vet att det är lätt för mig att sitta här och podda och snacka om att vinna. Det är inte lätt att gå ut och vinna, jag förstår det. Men snälla någon, bjud på lite motstånd. År efter år har vi samma lag i finalen.
Men alltså, har vi inte, nu vet inte jag, jag ser ju inte på Köping-Luleå, men vad står det där?
Köping ledde i första halvleken med 7 poäng.
Okej. Okay. För jag tänker bara, Jämtland då, om jag har fattat det hela rätt, det är 2 matcher kvar i grundserien, eller hur?
Ja.
Jämtland är kvar att möta Umeå borta och Fryshuset hemma. Det rimliga är
väl ändå kommer vinna Jämtland. Båda. Ja, då kommer vinna båda.
Och då måste ändå, och Luleå måste ju torska minst en, och sen så behöver Södertälje inbördes på Luleå för att gå förbi. Gör de verkligen det?
Ja, de har ju Luleå hemma på hemmaplan i sista omgången. Och tro mig, de kommer att ta den matchen. De kan spela med 4 spelare. De kommer att ta den matchen. Ludvig Degenäs kommer att byta om, komma in, och så kommer han sätta sig 3-1 for the win. Och så kommer de precis som vanligt vinna när det är det som mest. Och så kommer Luleå stå där och bara, vad hände där? Oj shit, ja men otur, vi hade otur idag. Det är ingen jävla otur. Det är ju mentalitet. Och jag vet att Luleå vann massa på liksom 00-talet och 90-talet, jag förstår ju det. Men den tiden är över, okej? De är inte där. De går inte in i varje säsong och tänker, nu ska vi vinna guld, det är andra tider. Det är liksom, det är hopplöst. Och på ett sätt bromsar det utveckling av SBL. Det behövs ju nytt blod, vi behöver se något nytt. Vi kan inte se Norrköping och Södertälje i final varje år. Det håller ju inte. Addis, du nämnde det också innan vi började spela in, att du hade samma känsla med Uppsala. De hade ju monsterlag typ 3-4 år i rad. Men de kommer ju inte till finalen.
Nej.
Det är alltså, va? Hur? Det kan ju för fan inte vara. Jag vet att det är svårt, men jag tror att Norrköping och Södertälje, jag pratade faktiskt om det här med Jonte Karlsson, båda de två klubbarna någon gång på typ 70-80-talet hade skitsvårt att ta sig någonstans. Torskade alla de här viktigaste matcherna. Och sen när de tog sig over the hump, att den här vinnarmentaliteten blev så etablerad att det sitter i väggarna liksom. Det är det som förväntas sig av coacher, det är det man förväntar sig av spelarna, det är det man sponsorerna förväntar sig av laget. Och de bara liksom kör över alla andra liksom, bara på liksom, inte på autopilot, det är ju seriösa organisationer. Men herregud, va? Kan någon annan göra något åt saken, please?
Jag blir skitirriterad. Alltså speciellt, nu har ju du gjort jobbet och sett då att så här, ja det finns några europeiska ligor där det ser ut så här, men det är de här, och förklart vilka lag det är. Alltså jag menar Norrköping och Södertälje, det är inte Barça Real, är du med? Alltså det är inte det vi snackar, där i Spanien, ja jag fattar, det är klart att det kommer se ut så, det är ju, vi snackar om 2 monsterklubbar, men kom igen, det är klart det ska kunna, man ska kunna spela mot Norrköping och Södertälje, det är väl klart.
Sjöström, du som har följt ligan i typ 30-40 år, vad säger du om det liksom?
Ja men alltså det är ju som du säger, och alltså under en period så var ju då Luleå var ju dominanta under en period, och då var ju de dominanta till ingen liten del faktiskt för att de hade en organisation som helt enkelt drog in mycket mer pengar och hade en möjlighet att helt enkelt ha de bästa spelarna. Och det är ju också ett sätt att skapa vinnare. Alltså faktiskt att där kan man ju säga att det var i någon mening organisationen. Men sen så småningom så hände ju någonting med Luleå. Och Södertälje har ju vunnit en och annan gång under de här åren. Sen var ju Norrköping ett par år och de var väldigt dominanta. Och de spelade i internationella ligor. Och också hade då ett lag som Luleå brukade ha med 10-12 man. Som är då väldigt bra importer eller spelare som är landslagsspelare. Eller i liksom snäppet under landslagsspelare. Som skulle kunna komma med i en 18-mannatrupp liksom. Och det var ju då i vad det nu kan ha varit slutet på 2000, alltså 00-talet så att säga, 08, 09, 10 någonting. Och sen så då så kom ju Södertälje med Vedran Bosnić och vann ett antal guld. Och då var det ju Norrköping som var den svåraste motståndaren för dem också. Så det är ju precis som du säger. Det var lite annorlunda på 90-talet innan Luleå tog tag i det. Och var tydligt dominant därifrån vad det nu kan ha varit. Ja, 97-98 någonting. Och en 10-årsperiod framåt. Sen har ju Luleå fortfarande varit bra. Men de, som sagt, när vann de senaste ett SM-guld? Det kommer du ihåg bättre än jag, Nick. För du brukar ju alltid tjata om det där SM-guldet som de har vunnit. Och det var ju länge sedan.
2017 vann de dock ett guld med Brandon Russell och de där.
Ja, just
och, det var ju, och det är ju det enda guldet som bryter liksom Norrköping och Södertälje sedan 2010.
Mm. Och tack för det liksom. Guld också förstås.
Ja, men det räknas inte. Jag är ledsen, det räknas inte.
Ja, du har släppt det.
Jag har alltid drivit. Det är väl klart att det inte är ett riktigt guld. Det jag har trashat mest är folk som typ sågar Borås. Vad fan ska Borås göra?
Precis, Borås fick ett guld, vad ska vi göra?
Men ja. Så är det efterhand. Är det inte ett sjukt beslut?
Nej, det tycker inte jag. Det är många ligor som valde den vägen.
Nej, man skulle bara inte delat ut något. Helt ärligt.
Ja, men i alla fall liksom, jag älskar SBL mer än någonting annat i mitt liv liksom. Och jag säger inte att Jämtland, Borås, Luleå, det är losers liksom. Jag kanske sa det i början för att jag var så jävla irriterad. Det är inte losers, men någonstans måste man ställa högre krav. Någonstans måste man kanske titta på vad de är. För Norrköping var ju, de var ju nära konkurs för 2 år sedan. Alltså vad är det som pågår?
Mm.
Även när de är nära konkurs så studsar de tillbaka och är helt överlägsna. Hur? Va? Vad händer?
Mm.
Förstår ni vad en final mellan Jämtland och Luleå exempelvis hade gjort för intresset kring svensk basket? Det hade betytt hur mycket som helst. För det hade varit något nytt. Norrlands derby, liksom två klubbar, bla bla bla. Vi har en med jättemycket tradition, en annan som alltid chokar. Och det hade varit sån härlig historia. En final mellan Borås och Nässjö. På riktigt, en final mellan Borås och Nässjö hade varit mycket mer intressant än ännu en final mellan Södertälje och Norrköping. Och återigen, jag dissar inte Södertälje och Norrköping. Det är två riktigt bra klubbar, vinnarskallar, bra coacher, bra spelare, bla bla bla. Det finns en anledning, de är så dominanta. Jag kommer aldrig glömma avgörande finalen, semifinalen förra året mellan Jämtland och Södertälje. Det var ju samma sak, Skölden, du såg ju den matchen på SVT.
Mm.
Victor Gadefors blev utfaulad. Det var en annan spelare som antingen var skadad eller inte var med. Och liksom det är jämn match, en period kvar. Och helt plötsligt, jag svär på allt, alla i Jämtland slutar använda sin hjärna. Alla börjar kasta bort bollar. Och medan Dino Pita och Samuel Berkelund bara går nötter på andra sidan. Och man bara, vad är det som händer? Varför är det alltid så här? Alltid när det gäller så vinner Södertälje och Norrköping viktiga matcher. Alltid!
Mm.
Jag blir svettig alltså. Jag blir svettig.
Ja, så att budskapet du skickar med, Nick, till resten av SPL då, förutom då Norrköping Södertälje, är höjer.
Ja, jag skulle vilja liksom se att de klubbarna, jag vet inte, gör något. Jag ber
er. Men om jag ska vara djävulens advokat en sekund då, har inte Jämtland försökt göra någonting de här åren då med trupperna de har rullat in med?
Ja, absolut. Ja. Jag håller mig helt med dig. De har verkligen gått all in för att vinna guldet. Exakt. Jag har mycket respekt för det. Men det märks att det är en klubb som 40 år i rad inte vann en enda slutspelserie. Det märks. Det märks när det gäller. Mm. Och jag tror att, visst, vad har Artie Green att göra med Jämtlands ligalag på 70-talet? Han har ingenting. Men jag tror ändå att hela gruppen kan känna av liksom att när de kommer till en viss punkt att det blir, oh shit, nu är vi här. Kommer vi lyckas göra något som ingen trott på? Det är nästan lite som Sverige när vi mötte Kroatien på hemmaplan. Jag tror att den här pressen blir ju lite för stor. Oh shit, vi har möjlighet att göra något fantastiskt. Och så blir man lite stel, så får man lite panik när andra laget gör en run. Helt plötsligt så ligger man, så sitter man där med ett L i bagaget.
Alltså just Artie Gwynn är ju en som kanske hade något med 70-talet att göra med tanke på hur gammal. Men jag förstår din poäng. Ja, jag gör poängen.
Men faktiskt, vi måste säga det. Artie Gwynn hade inget med 70-talet att göra för han är född 1981. Men okay, det är bara med close.
Ja, det är fan nära. Han är fan var nära där. Ja, okej, okay. Höjer.
Mm. Mm. Har vi något på SPL dam också, eller väntar vi bara på slutspelet där? Jag har noterat att Södertälje har i alla fall lyckats ta sig upp på typ säker mark för att undvika att flyttas ner.
Ja, där väntar vi bara på att se vem som vinner, som tar sjunde platsen, och sen har vi ju liksom Alvik och Östersund, Umeå och ett gäng där som liksom kämpar om placeringar, men det mesta är ju ganska klart. Luleå kommer bli etta, alla andra är underdogs mot Luleå och vi får se om någon kan rubba dem. By the way, SVT sänder match mellan A3 Umeå och Luleå på onsdag. Jag kommenterar. Please, allihopa som lyssnar, titta på den matchen klockan 6 på onsdag. Banger, Norrlands derby. Bra basket. SBL, baby.
Bra, nu är du uppladdad där, Nick, när du sa baby. Hot takes, du får börja som vanligt.
Jag hade en hot take innan avsnittet och nu hade jag glömt det. fy fan. Jag hade något riktigt bra, men sen glömde jag det.
I så jävla svala alltså, det hot
takes. Ja, men om jag kan gå så länge då, Nick, så får du fundera över det här. Och då är det så här att nu vet vi ju inte riktigt. Det återstår ju då, Brooklyn Nets har 14 matcher kvar att spela. De kan ju ta sig upp någon position eller två. Men i vanliga fall så skulle jag säga så här. Om de blir 8 och de måste först spela play-in. Och sen så ska de möta Miami Heat. Och sen i omgången efter det ska de möta 76ers eller Bucks. Och sen i conference final ska de möta 76ers eller Bucks. Så skulle jag säga att de är chanslösa. För att det sliter för mycket med det programmet på väg fram till en final, att de liksom, man fixar inte tre serier mot så pass bra lag. Och är det någonting vi vet faktiskt om NBA idag, jag vill nog faktiskt påstå det här, i alla fall så vitt jag kan påminna mig vad jag har sett, NBA har aldrig varit bättre. Och att då komma åtta och vara tvungen att gå igenom, det här är ju murderous row. Jag kan inte tänka mig att något lag faktiskt har gått till finalen tuffare väg än vad Brooklyn Nets riskerar att få göra. Men som Kevin Durant ser ut så håller jag det fan inte för otroligt att Brooklyn Nets kan göra det här. Särskilt inte som Kyrie Irving har ju varit lite, hur ska vi säga, inte 100% närvarande den här säsongen. Mm-hmm. Han har ändå kunnat spela en helt fantastisk nivå. På en helt fantastisk nivå. Och när de mötte 76ers häromdagen så var ju nästan det som imponerade mest på mig var hur han hade bestämt sig för att James Harden ska inte få ett skit. You quit on us. Jag ska stoppa dig i min bakficka och käka upp dig.
Mm.
Och om de då får någonting av Ben Simmons så är det ju faktiskt så att varken han eller Kyrie är sådär superslitna inför ett slutspel, och Kevin Durant är, som jag ser det, alltså över en säsong, ge mig Giannis. Men om jag ska vinna en match imorgon, ge mig KD.
Alltså, ja, och grejen är, jag känner så mycket också själv den här med ge mig KD, men vi såg ju också Giannis förra slutspelet.
Ja, men alltså de är ett A och ett B för mig, men jag bara säger, är det bara en match? Och det, så, om jag får välja två så är Giannis liksom, han flåsar ju KD i nacken, men fan alltså, jag är så imponerad av KD. Och dessutom så, det är en kombination tycker jag av, det är ju så många som har tyckt att han är skum och hur kunde han gå till Golden State och det hitan och det ditan. Men alltså det här när han kommer tillbaka från skadan och det finns någon sån här, alltså han älskar det här. Han älskade att komma in till Philadelphia och spela en match som verkligen gällde något och tysta hemma publiken. Alltså det finns på något sätt en glädje och en vinnarinstinkt som liksom är helt otrolig. Det är inte bara någon sån här business-like eller liksom någon sån här Jordan-esk, utan jag tycker att det faktiskt finns en glädje i KD. Han älskar att göra det här. Alltså det gjorde ju säkert Jordan också, men vi uppfattar dem ändå som, det finns någon form av gråskala där. Så som sagt, över en säsong, ge hit Giannis liksom. Om jag får välja en spelare i NBA idag och börja mitt lag med, då kommer jag ta Giannis. Men om vi ska vinna en match imorgon, ge hit KD.
Ja, men det du säger om KD, det är också, det påminner om det som Jonas, nu säger jag Jonas som vi känner honom, Jerebko då. Vad han sa till oss om KD, han sa ju att det är liksom den största baskettorsken som existerar. Jag säger så här, om KD var svensk så hade han lyssnat på bänken. En sån nörd är han när det kommer till basket.
Ja, lätt.
Han hade gästat lätt. Bänken, han hade kommit hit bara för att snacka NBA.
Jag måste säga så här, Jonas, om du hör det här, hooka upp oss med KD, vi vill ha KD till bänken.
Alltså jag ser det inte som helt omöjligt att Kevin Durant, jag kanske har hybris, men jag tror fan Kevin Durant kommer gästa bänken. Jag tror Jerebko kommer styra det. Alltså.
Och några av er kommer säga så här, hi Kevin, I think that Steph Curry is better than you. Va? Hur glad skulle han bli över det? För jag vet att några av er verkligen tycker det.
I'm Kevin Durant, säger han då.
Men det sjuka är att han hade ju snackat med oss om det. Han hade ju tagit debatten. Jag har ju sett honom på... Vad heter det här? Spotify Green Room och liknande. Han har ju suttit och snackat med random folk och bara så här... Ja, han kör ju bara. Så att jag tror, jag säger så här, KD gästar oss 2022.
Hot take.
Ja, det är Addis hot take och jävlar, den brinner.
Ja, så här, det är inte omöjligt. Om vi får Jerebko tillbaka så löser vi det. Vi säger, vi vill ha
precis, KD. Hocka upp oss med Kevin Durant. Ja. Det skulle ju vara, då skulle jag faktiskt gå i mål.
Ja, faktiskt.
För jag tror dessutom, precis som du säger Adis, jag tror att det skulle bli ett svinbra avsnitt. Jag tror att han skulle fatta att vi är lika dumma i huvudet som han var beträffande att älska basket. Så han skulle surra och vi skulle bara få det.
Ja. Och han skulle definitivt uppskatta att jag rankar honom så topp 5 någonsin.
Du vet att jag inte är långt borta på det, Nick.
Nej, jag vet.
Du hörde vad jag sa.
Men det är, han kommer vara... Jag tror han kanske redan är det. Alltså, du vet,
top 10 Bird och tycker jag, det är helt odiskutabelt för mig att Kevin Durant är top 10. Det är inte ens någonting att diskutera. Det här med top 5, vi låter honom avsluta karriären så får vi se. Men det verkar ju högst rimligt.
Ja, alltså 100%. Han är ju, alltså vi behöver inte gå djupare in på det, men ärligt talat, ställ upp Magic och Bird mot honom. Han är ju bättre än båda, så är det bara.
Det är det jag försöker säga liksom. Han är ju bättre än alla som inte heter typ LeBron, Michael och Kareem typ. På riktigt.
Ja, jag håller med. Det är rimligt i alla fall. Det är rimligt.
Ja, han har ju ingenting att skämmas för en jämförelse med dem hur som helst. Det kan vi konstatera. Nej. Den som inte håller med om det tittar inte på NBA idag. Det är som jag säger, NBA är bättre än någonsin. Och han är borta i 6 veckor med någon knäskada och bara kommer tillbaka och är alltså jag måste bara säga det apropå älska basket. Alltså man tittar på East och tycker att det blir helt fantastiskt vilken mängd matcher. Men jag tycker alltså West ser ju också faktiskt ganska intressant ut. Kanske första rundan kan riskera att bli lite halvdan.
Mm.
Men alltså från och med conference semifinals. Jesus. Mm.
Jag måste berätta, jag kollade på Boston-Dallas igår. Jag har inte ens sagt någonting om det. Kevin Garnett har fått sin tröja upphängd i taket i Boston. Det är ju, alltså det var en stor kväll i Casa Nimmerstam. Alltså. Det var otroliga scener här hemma. Jag har inte varit så här hypad på en NBA-match på... sen 2012, jag är seriös faktiskt, sjukt nog. Det var otroligt, men jag tittade då på den här matchen med en oinvigd liksom åskådare till NBA och egentligen basket överhuvudtaget, som förundrades över hur Doncic kunde vara så bra, för att han ser inte bra ut, om ni förstår vad personen syftade till, liksom att det ser ju inte ut, hur kan han göra det här? Och det är ju faktiskt helt sjukt. Vi har ju vant oss med att se Doncic lunka runt och liksom ta sig till korgen trots att han går på någon sorts halvspeed.
Han är inte speciellt snabb och han hoppar inte speciellt högt.
Nej, alltså, det ser ju helt sjukt ut. Jag håller faktiskt med. Och det slog mig faktiskt när jag tittade på lite highlights från Cade Cunningham. Nu ska jag inte liksom säga att Cade är nya Doncic, liksom, men han påminner lite om Doncic, faktiskt.
Han har ett par moves som känns som att han har tittat på Luka, faktiskt.
Ja,
faktiskt. Alltså det här att dribbla in och liksom lägga sin gubbe på ryggen och stanna till och se liksom vad händer. Ska jag passa ut bollen, backa centern av, ska jag fortsätta fram? Alltså, just det här att han kommer dit han vill. Han har bollkontroll, är tillräckligt stor och stark. Ja, jag förstår precis var du kommer ifrån. Cade har dessutom varit superbra på sistone.
Mm. Absolut, absolut. Men vi har nog inga fler hot takes, Skölden. Och jag ser att Nick har liksom...
Hans precis, Nicks dator gav upp. Den, den fick en SPL-bomb och sen så var det kört.
Han har ingen laddare eller någonting. Eller tappar internet, det är alltid något.
Ja, men jag måste bara säga, apropå, jag såg ju också Dallas-Boston. Och som sagt, kul match att se. Fantastiskt bra försvar snarare än en bra anfall. Vilket ju är häpnadsväckande vad beträffar Dallas. Man får nog kanske ge Jason Kidd lite cred, men det var kul att se Kevin Durant, Kevin Garnett, och det var kul att se liksom alla de här gamla klippen och ja, vet du vad jag fick lust att göra? Ett, fick jag lust att se om finalerna 2008, och sen så fick jag dessutom lust att se om Uncut Gems.
Ja, usch, Uncut Gems. Vi kan ju skicka med det filmtipset. Har man inte sett Uncut Gems med Kevin Garnett i någon sorts biroll, så precis, gör det.
Han spelar sig själv och han gör det fantastiskt bra. Sen otrolig. Är då Adam Sandler i huvudrollen.
Ja, otrolig film.
Väldigt, väldigt, väldigt sevärd.
Mm.
Ja, tack för idag. Vi som sagt får avsluta det här utan Nick. Tack för idag, vi hörs. Ni vet var vi finns och ni vet hur ni sprider oss. Ha det bra, hej då.
Ciao.